Varsågod och sitt ner. Jag heter Staffan Hellström.
Om det är någon som inte har fattat det. Så. Vad kul att vara här. Jag behöver nästan ingen mick. Jag får lugna ner mig. Vänta, vilken ordning ska vi ha på det här nu? Ja, så bra. Ja, innan jag går in på predik. Ja, jag har skrivit en bok. Jag kommer inte tala så mycket om den. Men när du sa så där, jag måste säga någonting om den. Jo, jag har skrivit en bok som heter Alla vill till himlen men få vill ju dö. Som är en bok som är till för att ge bort. Den bästa, hon har inte läst den än, men det bästa jag fick häromdagen när jag gav bort till min gyminstruktör, så här gympass, hej och hå kvinna. Så jag sa, varsågod, här får du min bok liksom. Och sa han, wow, den här kommer jag kunna läsa. Jag har inte läst en bok, jag har läst kanske två böcker sedan gymnasiet liksom. För den är tunn och det är bilder i den. Så den är till för att kunna slukas av varenda. Jag skrev den med tanke på, jag tänker, och jag har någon klasskompis uppe i Jämta. Hur ska jag få han att läsa min story? Ja, då skriver jag så att han kan läsa den. Så om du läser den och tycker, vilken tunn bok. Yeah, då var den inte för dig. Nej då, men jo, den var säkert dig. Men är det någon som vill ha den? Så, varsågod. Man ska vara snabb. Den finns där ute sen. Och köpa. All right, hörni, tack att jag får vara här. Att vi får vara här, jag och Marita. Så tacksamma till Patrik och Kiki och alla ni andra. Ni är så många som stöttar upp och visar så mycket kärlek och uppmuntran här. Så det är, wow, man känner sig omhändertagen verkligen. Så det är en hektisk dag framför oss. Nu är det gudstjänst och sen är det lunch och sen är det gudstjänst igen. Men det är så det ska vara. Så det känns bra. Men vi hoppar direkt in, va? I det hela. Min fru sa, ta det lugnt. Vi har ju översättning till ryska hemma nu i vår kyrka. Så jag, mitt i blickan får jag, så ser jag, så möts våra blickar. Ja, just det. Jag ska prata saktare. Liksom. Ja, det ska du. Jag har en titel idag som heter Storartade planer för dig. Storartade planer. Vi ska läsa två stycken bibelord till att börja med. Och det första är från Jakobs brev. Jag ska ta mig bra sögen. Så. Jakobs brev, kapitel 1, vers 3-4. Ni vet ju att när er tro prövas ger den uthållighet. Och låt uthålligheten leda till, lyssna nu, fulländade gärningar. Hur bra är de? De är fulländade. Så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Alltså vilka ord. Fullkomliga gärningar. Så att ni blir fullkomliga, hela. Hur många brister då? Inga. Ja, men det är Bibeln. Så det är Bibeln här. Vi läser ett bibelord till. Filipperbrevet 1 och 6. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Gud har storartade planer för dig. Han tänker stort om ditt liv. Jag vet inte hur du tänker om dig, hur du ser på dig själv. Det är ju en av de viktigaste sakerna i livet, vad man har för självbild. För det påverkar så mycket i våra relationer till människor och allting. Men Gud tänker stort om dig. Han har storartade planer för dig. Han liksom inte, du tänker att ja, jag ska bli hyfsat lycklig. Han har större planer än att du ska bli hyfsat lycklig. Han har faktiskt tänkt att du ska bli fullkomlig. Att du ska göra fulländade gärningar utan brist på något sätt. Det är hans plan för dig. Det klarar inte jag av. Nej, exakt. Han har planerat detta för dig. Han har tänkt något stort om dig. Och nu ska jag ta dig med lite grann på en resa här. Och för grejen är så här att min och Maritas relation har ju inte varit, den har ju förändrats genom åren. Vi har varit gifta i många år nu. Jag skulle stilla säga, men jag törs inte säga, men det är över 30 i alla fall. Och vi kan ta faktiskt ett par kort här. Nu ser ni det. Där är... Ja, där står vi och sjunger. Frun håller på och somnar och jag är i anden. Och sen är vi på väg ut ur kyrkan med kort till, tror jag. Ah, nej, det står också. Fattar, vi är så roliga så här bröllopsbilder. De ser inte kloka ut. Alltså. Nej, men grejen är så här. Ta bort dem där, annars inte man bara. Nej, men det är klart att vår relation har blivit annorlunda från det där. Det har gått 30 år. Det är inte statiskt. Ja, nu är vi ett par liksom, och that's it liksom. Utan det har hänt någonting. För relationen är en vandring tillsammans. Och på samma sätt är det med tron. Kristen tro är framförallt inte bara en lära. Det är en lära också. Det finns lära, absolut. Det är inte liksom bara ett ställningstagande. Det är också att ta ställning till Jesus Kristus. Vända sig om till honom, absolut. Det är inte bara en livsstil, men det är också en livsstil, absolut. Men framförallt så är det en relation. En vandring med Gud. Och den där vandringen kan vara lite olika i olika tider av våra liv. Och det är klart att som min och Maritas vandring tillsammans, det är liksom, vi är inte igen de där tonåringen som liksom har allt var så lätt. Jag vill älska varandra. Det är annorlunda. Det är lite så nu också, men det är lite annorlunda. Det är lite mer tryggt, om man säger så. Lite mer grundat, lite mer relaxed än vad det var då. På samma sätt kan tron få bli det. Så tron är mer en vandring än en plats att komma till. Och därför ska vi rulla fram den här igen nu. Ja, det är lugnt. Är det svårkörd? Man kör kort sen. Så. Jag ska snart läsa något mer bibelord också, men så här är, tänker jag, att det börjar med att vi får en ny relation. Vi lär känna Jesus. Och om du inte är här idag som inte har en relation till Jesus, då kan du vara här och du kanske är nyfiken på vem Jesus är. Och när du säger ja till honom så börjar en ny relation. Det kopplar upp, det upp något nytt i ditt liv. En ny relation med Gud själv, med Jesus Kristus. Sen går den vidare i en stad där man lär känna Jesus. Lärjungaskap, man kanske börjar läsa Bibeln. Man kanske går med i en connect-grupp och man kanske börjar gå med i kyrka. Man lyssnar lite mer och man börjar liksom upptäcka mer och mer vem Gud är. Och man är lite i ett stadium, wow, det här är ju, det är en ny värld som öppnar sig liksom. Och sen går det över i att, ja men nu, från att lära känna, jag vill tjäna Gud också. Jag vill göra någonting för honom, inte bara lära känna honom. Jag vill göra något för Gud. Och du kanske hittat område i kyrkan eller någon annanstans. Åh, det här vill jag göra för Gud. Börja volontära, så göra någonting frivilligt för någon annan och för Gud. Va? Så du kanske börjar engagera dig på något sätt i att tjäna honom. Sen händer någonting i våra liv och i vår vandring ofta. Att det händer någonting. Det kommer en mur. Förr eller senare i vår vandring med Gud så kommer en mur. Här tyckte vi att, ny relation, tjäna, allt är spännande, wow. Så händer någonting. Kanske ett uteblivet bönesvar. Kanske en människa som var kristen som kanske sårade. Det var inte så bra i hopp som jag trodde. Allt såg så bra ut och så träffade jag någon som var mänsklig. Nej, men förstår man, det var vanliga människor. Och den där bilden av att allt var så fantastiskt var inte lika fantastiskt. Du märkte, oj, det fanns saker här. Ja, absolut, det är fullt med människor här. Då finns det alltid saker. Eller det kanske händer någonting som gör att du blir, här är liksom en nyförälskelseperiod. Och så märker, alltså, nu känns inte Gud så där nära och så där häftigt. Och vad tyst han är nu. Han var så påtaglig från början här. Men nu är det inte samma sak. Och det finns vissa uttryck i de första kristna använder ett uttryck som heter själens mörka natt. Att man kan komma in i ett tyst stadium i livet, i sin vandring med Gud. Eller du kanske har ett bönesvar som du liksom tänkte, wow, nu har jag Gud på min sida, nu ska jag få se det här. Och så händer inte det. Och du fortsätter att be, men det händer inte. Och mer så kommer du att stöta emot liksom den här muren. Det kanske blir tyst, det kanske blir mörkt. Och det som händer i våra liv då, ibland, det finns det olika utgångar, vi hoppas vi ska liksom ta oss vidare här, men det som händer ibland, det är att vi ibland studsar ut i världen igen och tänker att, nej, kristen tro funkar inte. Jag har testat. Men liksom du kom dit och så bara, nej. Och så hoppar man liksom ur det hela och lämnar Gud och kyrkan. Eller så liksom hoppar man tillbaks hit och tänker, ja, det kristna livet ska vara så här. Det är liksom Det är bara att bita i och kämpa på. Det är inte så roligt, men det är, man får ju ändå biljetten till himlen. Det är väl huvudsaken. Och så blir det lite så här att tjäna. Det, man blir lite grumpy liksom. Det blir inte från ett glatt, villigt hjärta, utan det blir från ett kallt ställe i våra hjärtan. Och det hamnar mer och mer, från du börjar med relation så blir det ganska religiöst och statiskt och jobbigt. Men om vi tar oss igenom muren så börjar en inre resa tillsammans med Gud. Som kommer fördjupa det som här var ganska liksom, lite så här. Det kommer bli en helt annan tyngd och en annan djup i vår relation med Jesus. Som vidare kan föra vidare till en resa utåt. Jag gör samma saker här. Men det blir på ett annat sätt. Det blir från ett annat hjärta. Det blir ett annat djup. Det blir något helt annan tyngd över min relation. Här var allting ganska skört. Och ganska liksom, det är som ett korthus. Jag hoppas det håller ihop. Och så rasar det ihop. Och här liksom blir det mer stabilt. Det blir något annat av din vandring med Gud. Det som händer ofta också, vi ska gå vidare snart här, det är ju att risken här att man liksom inte kommer igenom här, så kan man bli liksom, ja, men klagande och lite vresig och liksom, åh, så den här lovsången igen, åh, lite omotiverad, ja, jag går och gör min plikt i kyrkan, jag gör det jag ska, det är väl bra. Ja, men det blir liksom, det blir utifrån det hjärtat jag tjänar, inte från, wow, vi det här är med mig och Gud. Det är inte den här fascinationen som var från början. Utan det blir något annat då. Som i längden kan tära både på dig själv och på dem då runt omkring dig. Och bli mer ett ok än en glädje att få vara med. Sen. Det Gud vill. Och dit han vill föra oss. Det som läste i ordet här. Att han har dedikerat sig oss till att fullborda sitt verk i oss. Det är förvandling. Det vi talar om från början i bibelordet här. Det här är de här stora orden. Fullkomliga, hela, utan brist, fulländade hjärna. Charles Spurgeon, en gammal predikant, han sa att... jag har väl skrivit upp det, så jag ser det. Jag behöver inte citera från huvudet. Snälla någon. Han sa någonting sånt här. Vart har vi det då? Det kommer snart där. Jo. Goal for our faith, become perfect in love. Alltså målet för vår tro, att bli perfekt i kärlek, att du och jag får förmågan att förstå lite mer och ta emot hans kärlek till oss. Ge den tillbaks till honom och ge den också ut till människorna. Att bli perfect in love. Att våra gärningar blir fulländade. Jag vet, det är stora ord. Men Gud har sagt detta över dig och mig. Han vill något större än att du bara ska gå omkring här och skaffa lite prylar, bli hyfsat lycklig. Han har tänkt att förädla dig. Han har tänkt något stort om att göra någonting med dig. Så att du kommer hit och blir förvandlad till hans avbild. Det kommer ta ett tag. Det står att han ska fullkomna det till Jesu Kristi dag. Så han har lite på sig. Men han har lite tid. Men han har tänkt att göra det med dig och mig. Och det är ett stort, fantastiskt mål. Men det som jag vill tala lite om, det är om den här muren. Som stöter på oss gång på gång faktiskt i våra liv. Och då ska vi läsa några bibelord till. Vi ska läsa först från Lukas 9:23. Där Jesus säger de här orden som är, ja, de är ganska svåra alltså. Lukas 9:23 så står det så här. Sedan sa han till alla, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Varje dag tar sitt kors och följa mig. Det är ju sådana här bibelord vi inte vill liksom, ja men usch, ja, det finns härligare bibelord liksom, jag svarar på bön. Det här är ju ett bibelord som, oh. Och det kan handla om fler saker tänker jag, att det finns ett kors att bära som kristen, det är inte bara en liksom en fantastisk vandring med Gud. Det kan också finnas motstånd, både yttre och inre motstånd och så vidare. Men vi ska läsa det när Jesus talar om att ta sitt kors. Vad var det som hände på korset? Vad var det som hände där Jesus dog? Därför ska vi läsa texten om när Jesus dog på korset här. Vi ska läsa från Markus 15 och sådana verser och så hoppa lite grann där också. Så står det så här, Markus 15. Och det förde Jesus till en plats som kallas Golgata, som betyder dödskalleplatsen. De försökte ge honom vin blandat med myrra, men han tog inte emot det. Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om var för var en skulle få. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod skrivet judarnas kung. Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ena på den högra, den andra på hans vänstra. Det som gick förbi hånade honom, skakade på huvudet och sa: ha! Du har rivit ner templet och bygger upp det på 3 dagar. Fräls dig själv och kom ner ifrån korset. Ni vet att Jesus, innan han dog, så var han i Getseman och frestade. Så där övergav han sig: okej, inte som jag vill, utan som du vill. Och jag var i Israel, jag har varit i Israel 2 gånger. Och första gången jag var där, jag var inte så berörd. Och jag är så här, jag är inte en kall människa, men jag tycker Gud finns ju överallt. Han finns ju inte mer i Israel än här liksom. Anden finns ju överallt. Jag valde, hade den inställningen. Men när jag kom i ett seman och insåg att här stod kampen om mitt liv. Här liksom var han. Ska jag frälsa Staffan eller mig själv liksom? Ska jag rädda honom eller honom? Och där nöpte till lite grann, även i hårdhjärtade Staffan. Det var en frestelse, men det fanns också frestelser senare på korset. Det fanns 2 frestelser när Jesus hänger på korset. Den ena läste vi om först här, att de gav honom myrra. Vin blandat med myrra. Det var ett bedövningsmedel för att liksom ta edgen, ta liksom piken av smärtan. Så att det skulle bli lite mer uthärdligt, för det var outhärdligt att bli korsfäst. Ni vet när man stöter i armbågen så här. Mitt på den där nerven som det gör så här jauriskt ont liksom. Man bara, oj. Man svär ju inte, men man säger: oj vad ont det gjorde. Man säger att när man spikar i här så kan man stöta på den nerven. Så det är som en kronisk sån smärta. Och det är en hemsk död liksom. Och därför så ville man bedöva och hjälpa fångarna att ändå liksom få lite lindring. Men han sa nej. Jag ska gå igenom det här. Jag ska inte liksom döva mig med något. Det var en frestelse för Jesus att döva sig, att distrahera sig från smärta. Men han tog den fullt ut. Så kan det även vara för dig och mig när vi hamnar här. I muren. När vi tar vårt kors och följer Jesus kan det bli så att vi vill bara distrahera oss. Och det är jobbigt och vi blir som Netflix, flippa där, gå över till saker. Vi bara distrahera, jobba med att göra någonting för att slippa tänka på det som är jobbigt. De tvivel du kanske har, för det kan också vara en sak som hamnar. Du kanske hamnar i svåra tvivel. Tänk dig, jag får inte ihop teologin här liksom. Jag får inte ihop det här. Och så håller man på att liksom montera ner sin tro. Och så kan man distrahera sig för att slippa ta tag i de jobbiga sakerna. Men om vi låter bli och distrahera som Jesus gjorde. Han gjorde inte det. Den andra stora frestelsen, det var ju här: hoppa ner. Du som har sagt att du kan bygga upp templet. Det är bara att hoppa ner från korset. Han kunde ha gjort det. Och någon har sagt att näst efter uppståndelsen. Det största miraklet näst efter uppståndelsen. Det är att han hängde kvar på korset. Att han lät sig hänga kvar för dig och mig. Men det gjorde han. Han liksom gick igenom och tog sitt kors. Och vad hände efter? 3 dagar efter. Vad hände efter korsfästelsen? Uppståndelsen! Det finns en uppståndelse efteråt. På samma sätt är det med oss. När du och jag går igenom tuffa saker. Vi kanske tvivlar, vi har bönesvar, vi kämpar oss. Men om vi förblir på kors, vi tar vårt kors, följer honom och fortsätter. Inte viker av, inte distraheras, inte går tillbaka och blir bitter. Utan tänker: Gud, du är trofast. Jag kommer fortsätta be, jag kommer fortsätta sjunga till dig. Jag kommer fortsätta att söka dig. Det är tufft, men jag kommer att hålla fast vid dig. Så finns det en uppståndelse för dig och mig på andra sidan. Som kommer göra någonting med dig och mitt liv. Det kommer fördjupa någonting. Gör oss mer lik honom. Förlita dig på Gud. Håll fast. Stå kvar. Sök Gud. Lite ärliga böner. Jag säger det alltid till människor som kämpar. Säg precis som det är. Hymla inte liksom. Utan säg det, för det blir jättefånigt om du säger, åh Gud, och så har du vackra böner. Men egentligen så tvivlar du är arg på honom, du känner si och så, du känner massa saker inför kyrkan, känner massa saker. Säg det bara. Var ärlig, läs saltaren. Det är fullt med massa ärliga böner, bara vräker ur sig inför Gud. Men grejen är, han kommer till Gud med det. Du vet, när du och jag liksom hänger i och kvar och inte studsar ut eller går tillbaka, utan fortsätter och låter Gud föra oss igenom, tillsammans föra oss igenom mörka, svåra tider, så finns det en uppståndelse. Det finns något nytt som Gud vill göra i våra liv. Och där på den sidan så finns det en inre resa, en resa utåt som sen kan bli en förvandling i våra liv. För Gud har tänkt stora planer om dig. Han har inte tänkt att du ska sluta det här livet med bli som grumpy och lite så här, ah, det livet vart si och så. Du vet, livet kan göra så mycket mer oss. Men Gud har så mycket bättre tankar än det. Jag tänker att det finns många, inte bara en mur i våra liv. Du kanske är här som just nu går igenom en sån. Misströsta inte. Håll fast vid Gud. Håll blicken fäst på Jesus. Han kommer föra dig igenom. Och på andra sidan finns det så mycket skatter. Så mycket bra för dig. Som inte finns på höjden, utan bara finns i dalen faktiskt. När jag har gått igenom såna här perioder, när jag kommer ut ur dem, så är jag lite bruten. Men det är bra att vara lite bruten ibland. Jaget är lite mindre. Det har dött lite mer Staffan och hans fantastiska personlighet och så vidare. Men förstår ni, va? Det här mitt eget som hela tiden vill ta över kontrollen. Jag har större kärlek till Jesus. Jag har en ödmjukare hjärta. Jag har en större förtröstan på Gud. Jag har mindre behov av att ha och måste göra saker. Jag har taggat ner lite grann och någonting har hänt i mitt liv. Gud har mejslat fram något lite mer äkta i mitt liv. För Gud har stora tankar med mig. Och han har stora tankar med dig. Att mejsla ut. Kan jag få den där lilla klumpen där, Marita? Vi var på ett ställe för ett tag sedan. Det finns järnmalm. Och det här är en extra tung sten. Det finns liksom järnen här. Därför är den liksom, den är tung, va? Men för att få ut liksom den äkta varan så behöver man bearbeta det här. Det finns en del slagg här som måste bort så att det blir äkta. Så att det blir på riktigt. Så att det blir järn. Så säger Bibeln också att våra liv luttras genom eld. Undan för undan. Inte för att plåga oss. Utan för att ta fram det absolut ädlaste och bästa i oss. För han har stora tankar för dig och mig. Du kanske har de tankarna. Men Gud har så mycket större tankar. Än att bara ha några år och bli lite lycklig. Och göra det. Det vill han också, absolut. Men om kristen tror bara handlar om att få det lite bättre här och just nu. Då är det tunt. Gud har mycket, mycket större tankar än så. Du vet, Småland och Vetlanda med omnejd behöver Jesus. Är vi överens om det? Och då behöver han människor som inte bara talar om Jesus, utan som talar som Jesus. Som är som Jesus. Människor som lever på ett annat sätt. Som inte lever och jagar som den här världen jagar efter lycka och jagar efter allting. Utan som har på något vis blivit lite avklädda genom muren. På något vis har hänt i någonting människor. De har blivit förädlade undan för undan. Och de har något äkta, något generöst, något varmt, något speciellt. Som den här världen inte har. Som bara finns hos Jesus. Och som Jesus vill mejsla fram i dig och mig. Undan för undan. I olika stadier i våra liv. Där själviskheten och upptagenheten av oss själva inte blir så viktigt, utan allt handlar inte om mig. Och på det sätt jag tjänar gör jag inte utifrån dålig självkänsla eller någon annat, utan det är från en relation med Jesus. Jag älskar honom, han älskar mig och jag kan älska tillbaka. Så det kommer från en varm plats i våra hjärtan. Och jag tänker att vad Jesus vill, vad Jesus skulle behöva i Värmland, men jag menar Småland. Det är en massa små Jesusar. Du och jag kan vara små Jesusar. Du vet, Jesus är i himlen. Men han har tänkt stora tankar om det. Att du ska vara en liten Jesus på din arbetsplats. Det är det finaste någon kan säga efter den. Åh, Jesus! Oho! Now we're speaking. Du vet, tänk om du behöver kalla för lill Jesus på ditt plugg eller på din skola eller på ditt jobb. Inte för att du är liksom på ett hånfull, utan för det gärningar du gör och det du gör. Att man märker att det är någonting äkta den här människan. Gud har tänkt stora tankar, ett generöst, genuina, generösa, varma liv. Så var inte rädd för de här tillfällena i ditt liv. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Allt i våra liv kan han vända till att göra det han har tänkt. För han har tänkt någonting. Han har en väg med dig. Han har en plan med dig. Så om du överlåter dig i alla stadier och framförallt här och säger Gud, jag håller fast vid dig. Så kommer han föra det till någonting fantastiskt i ditt liv. För du vet, när vi blir gamla, en del, vi är lite olika åldrar här. Så är det liksom inte, man står vid en kista, så är det inte, man säger inte han reste så mycket. Åh, han hade så, ja, tänk vilken fin bil han hade. Det är inte det vi säger. Utan det vi säger, vad generös han var, om han var det. Vad varm han var. Vad god han var. Det är det som Jesus har tänkt att mejsla ut i dig och mig. Han har stora planer för dig. Ska vi stå upp tillsammans?